utan vi ser ju vad säger den här moderna samhället och där vi ser att de gamla strukturerna kan inte klara riktigt den här stora förändringshastigheten som sker nu med teknologisering och sådana här saker. Va? Både i Sverige, i Danmark, i Finland, i USA har jag sett undersökningar som säger ungefär samma sak. Va? Vart annat yrke kommer att vara borta om 20 år. Alltså teknologiseringen, alltså återigen det här med en forcerad utveckling som jag pratade med någon om, att liksom så länge vi har det här, vad ska jag säga, som Martinus säger, kapitaldiktaturen, ekonomismen. Redan på 40-talet skrev han om det här med kapitaldiktatur. Va? Det är det som det är diktatoriska i vårt västerländska system. Och så har vi då diktatorsprincipen att man tror att via revolution ska man kunna höja människorna. Men det är en evolutionär process inom oss. Va? Och därför gick ju sedan 89 Ryssland tillbaka till det forna kapitalistiska systemet. Och vi ser Kina också. Va? För det är en mognadsprocess inom oss. Vi ska ju mer och mer bli Kristusvarelser. Och då är vi på våglängden. Vi kan inte forcera fram det. Va? Genom lagstiftning och genom våld och så vidare. Man kan säga att det är så paradoxalt, va? Att när stora förrättningar, firmor, fyller människor, avskedar människor, en masse, då stiger börskursen. Ofelbart stiger börskursen. Vad skönt! Ännu en kostnad som vi slipper, va? Till aktieägarnas glädje, va? Och så vidare. Så vi ser ju här byggs ju upp en spänning mellan befolkning och ekonomiskt system. Som det är ju detta som är ju faktiskt jätteintressant att som ju Martinus talar om faktiskt kommer att skälpa hela vårt ekonomiska system. Detta talar om i ett föredrag 1949. Den mänskliga arbetsförmågan. Ett av de mest, som jag har citerat mest, va? Det är så genialiskt det där citatet där. Jag ska se om jag, det är lite längre ner i här nere. Alltså, den mänskliga arbetsförmågan, va? Det heter den artikeln då. Senast i Kosmos 8, 2006. Den säger ju så här, va? Alltså ungefär att arbetslösheten har blivit ett problem som inte något som helst politiskt parti i världen är i stånd att lösa. Det är helt enkelt en följd av naturens egna krafter, av naturens egna frambringad kursändring i den jordmänskliga utvecklingen eller kulturskapelsen. Och så länge den jordmänskliga politiken eller de jordmänskliga formerna av regering inte har bringats i samklang med denna av naturen själv företagna kursändring, kommer arbetslösheten att växa och växa för att till sist bli den maktfaktor med vilken naturen kommer att välta den jordiska människans nuvarande inställning till individens egendomsrätt och medborgarskap. Antalet arbetslösa eller summan av överflödiga människor kommer oundgängligen att växa till det gigantiska. Situationen kommer bli sån att bara en stadigt försvinnande liten grupp kommer att ha tillgång till ett verkligt arbete. Nämligen den grupp som dels äger maskinerna, dels nödvändigtvis måste betjäna dem. Endast dessa människor skulle, om inte utvecklingen tjänade ett högre syfte, då vara samhällets egentliga makthavare och inga fler, då kan man säga. Och det är det vi ser, och det har ju kommit nu flera böcker som talar om det här. Det kom för en, kanske det redan, det kanske så länge sedan, 4-5 år sedan, kom ju ett par som heter Wilkinson och Piquet. På svenska heter den jämlikhetsanden, men på engelska heter den, vad heter den nu, jag kommer inte ihåg. Men i vilket fall så har de tagit internationell statistik Alltså de är samhällsforskare. Och de har tagit internationell statistik som pekar på just det här att skillnaderna ökar allt mera. Och att i de samhällen där inkomstfördelningen är jämnast, där är det bäst förhållande för alla. Till och med lite bättre för de rikaste. De behöver inte oroa sig så mycket att det ska försvinna eller det ska tjuvas eller det ska bli kriminalitet och så vidare. Så de har samlat en stor statistik. Wilkinson och Piketty. P-I-C-K-E-T-T. Och Wilkinson med W och S. Mycket fina. De finns också på YouTube. Man får inte läsa boken utan man kan gå in och intervjua med dem på YouTube. Wilkinson och Piketty. Jag vet det blir diskussion i svenska aviser, svenska tidningar, morgontidningar som, ja, alltså för att, som var lite, vår liberala morgontidning kanske inte alltid var så glad över vad de kom fram till, va? Och så vidare. Sen har det kommit för några år sedan en professor i England som heter Guy eller Guy Standing. Som har skrivit en bok om prekariatet. Ni har säkert hört det, kanske i Norge också. För i Sverige började användas utav flera det här begreppet prekariatet som han nog har myntat. Den nya farliga klassen kallar han det för. Prekariatet, den nya farliga klassen. Och vad är det som är farligt? Jo, jag menar allt flera i hela världen och också i Europa, inte minst Sydeuropa, men även i våra länder, har ju otrygga arbeten. Alltså det är allt färre fasta anställning. Till och med piloter idag betalar ju för att få flyga. De betalar flygbolagen för att få flygtimmar. Så att säga, de kräver ingen lön, va? Utan de måste få flygtimmar för det är en överproduktion utav flygare och det är så många som vill bli flygare. Men det har gått så långt då, så att säga. Och jag vet ju också något flygbolag så att säga kräver att flygarna ska vara sitt eget bolag så att säga, va? Så de fakturerar bolaget för lönen, då slipper de massor med sjukersättningar och sådär, då är man sitt eget bolag, va? Och så, och vi vet ju att många av de stora, USAs största firma Walmart när det gäller anställda, där kan ju folk inte leva på sin heltidslön. De kan inte leva på sin heltidslön. Förstår ni, va? För det är så många arbetslösa i det där landet. Och så då, de har inte starka fackföreningar och såna här saker, va? Så att de måste ha flera jobb trots att de jobbar heltid. Och så. Och vi ser det börja komma såna tendenser i våra länder också, va? Hur ska vi försörja alla arbetslösa? Alltså mantrat är ju hela tiden pressa ner lönerna för de unga, va? Tyskland har också det tydligen, väldigt låga ingångslöner, och de har ju också det här med trainee, att man går som en, vad det nu heter?
Lärlingssystem
och såna här saker, va? Så att, och där är det också många, har jag hört, jag trodde det var lite bättre i Tyskland, va? Men att många som inte kan leva på sina jobb, tänkt, va?
Om man tänker ut som Martinus så är det ju förskillnaden även med här.
Och
vad kan det komma för något gott utav det här egentligen? Det borde kunna komma något gott av det.
Ja, och jag tror, ja, men
för vi alla vet det. Det är ju inte bra som det är idag heller, som de förändringar måste bli.
Får jag något förslag? Alltså, lika väl som det där med koncentrationslägena som jag sa tidigare.
Ja, det är
så det positiva, vadå? Vad gör
det? Det är jobb som vi inte ska ha, som vi har slitit ut oss på. De ska vi ju inte ha.
Nej, det vi ska ju.
Roboter
Vad sa du?
Kommer roboter?
Ja, visst. Men om det är fler arbetslösa, vad ska vi göra?
Vi måste fördela det vi har.
Dela på jobbet?
Ja, det finns
ju. Det är ju det som Martinus säger. Vi ska ju småningom bara jobba kanske några timmar om dagen. Ja. Det intressanta är att det finns en sociolog i Sverige som har skrivit en bok. Det senaste boken han skrev, det var om svenska arbetsförmedlarna i svenska arbetsförmedlingen. För alltså nu har det ju gått så långt, va? att vi har en arbetsförmedling. Låt oss säga det är över 100 000 arbetslösa och man kan fördela 30 000 jobb. Det är bara det, vad gör man med de andra 70 000 som man vet aldrig kommer få jobb? Alltså det är ju statistiskt. Jo, då sätter man in dem, alltså de har anmälningsplikt. Man kan säga att de har kommunarrest. Alltså de måste då tala om, nu har jag sökt jobb idag. Alltså varje dag arbetsdag ska de söka jobb. Va? Då måste de ju vara hemma. Vi hade just den här författaren då som är rätt så ung sociolog. Och väldigt skarp sådär. För att han säger då, nu har de satt rubrik på en artikel som han har skrivit då. Nu finns en historisk chans till arbetsbefrielse. Förstår ni va? Mm. Det är ju verkligen i linje med det Martinus talar om. Mm. För han är ju väldigt kritisk mot den här sociologen. Om ni hör med näringslivets undersökningar. Det här var ju en näringslivsorganisation lite grann. Den här som sa att 50% av jobben. Och det var samma i Finland och USA och Danmark va. Men vi fortsätter som om ingenting har hänt. Och det innebär ju då de här arbetsförmedlarna blir ju väldigt frustrerade. Och moraliskt kan man säga destabiliserade. De har kommit dit för att ge folk jobb. Men de blir poliser. De måste tala om, jaha, nu har han noterat att han har sökt jobb och han har sökt jobb. Vi hade då ett litteraturprogram där den här boken om arbetsförmedlarna togs upp. Och i samma program är det en känd arbetarförfattare som också har blivit en film av hennes uppväxt. Va? Men Alakoski heter hon. Av finsk börd men uppväxt då i ett dysfunktionell alkoholisthem då i Malmö eller i Skåne. Och så. Och hon sa, ja men det är så precis det är. Jag har en arbetslös bror i Malmö. Ja, hon är en etablerad författare så hon har väl rätt så bra nu ett tag i alla fall. Va? Men han kan ju inte åka upp till mig. För han måste ju anmäla sig varje dag på arbetsförmedlingen. För att de ska inte ha det för bra. De ska inte ha det bra. Men man kan inte erbjuda något. Det heter fas 3 i svenska. Alltså så att säga. Det är någonting. Det är något förvridet med hela vårt system. Som han pekar på den här Paulsson då. Paulsen till och med. Fast han är svensk. Knuten till Lunds universitet va. Boken heter Vi bara lyder, en berättelse om arbetsförmedlingen. Som är ju rätt så demoraliserande. Va? Och han har ju rätt att dela på jobben. Men det går inte. Alltså Miljöpartiet hade ju åtminstone 6 timmars arbetsdag till för något år sedan. Inte ens det vågar de så att säga gå vidare på. Va?
Vi tänker på cykling och feriepengar och sånt.
Man ser ju här, det är någonting övergripande i hela systemet. Va? Vi beskattar arbete. Det är någonting i hela. Alltså det, på något sätt har man en känsla av. Det är lite grann som vi sa där när försynen måste ropa lite högre. För att vi vill inte lyssna och göra den här stora omorienterande undersökningen med där alla partierna är med, lite konsensus. Va? Liksom, nu måste vi skaffa ett nytt system. För att vad säger, arbetstidsförkortningen har ju upphört sedan 100 år tillbaka nästan. Va? Jag menar, 8 timmars arbete, det har vi haft länge nu. Lite har ju facken förhandlat ner det va? Så att säga 7:50 kanske vi arbetar 7:50.
Man får bara
8 timmar
på jobbet.
Sådana
här saker.
Så det är ju att man snackar jobb som är 60 år i Norge.
Ja, och då kommer man in på det här. Och det är underbart för det, vi ska ju inte här i reda. Jag har ju själv jobbat vikarierat till 72 år då, till förra året. Så flexibilitet är som vi olika individer. En del har ju jobb där de är nedslitna, då ska de ju ut tidigt och slippa den typen av jobb i alla fall och sådana här saker va. Och så dansar det nu ett nytt avtal. Det är ju bra, de pensioneras som vanliga människor, men de får när de är utslitna efter när de är 50 eller 45 och så vidare, då får de hjälp av samhället att söka nytt. Va? Men jag menar just att så individualisering är också viktigt. Men så är det här dela på jobben. För att vi har någon sån där mystisk föreställning att våra liv är våra jobb. Och det är det ju för vissa. Det är helt underbart. Och Martinus säger, vi ska ju vara där vi inspirerar, där vi har vår hobby i framtiden. Va? I de 12 punkterna, då ska man ju arbeta i sin hobby. Men vi ska ju arbeta, inte arbeta så mycket att vi inte har tid och möjlighet att kommunicera med våra medmänniskor. Och där har Martinus ett mycket intressant begrepp. Och som i många av Martinus intressanta begrepp så bara kommer mitt i någonting helt annat. Det kommer i när han håller på med talsystemet och så vidare. Va? Som är det mest, visst är det otroligt, allt kan sättas tal på. Hela computervärlden, det är nollor och ettor, det är tal. Du kan beskriva allt med nollor och ettor. Så Martinus menar ju att talsystemet är ju det mest genialiska, vad ska jag säga, språket vi har just nu. Och så kommer ju språket lite efter, va? Där kommer ju kulturella ting och sådär. Småningom kommer ju språket också bli, vi kommer få ett världsspråk. Och en reviderad esperanto kan man ju tänka sig och så vidare, va? Och så, va? Som är logiskt och konsistent och så vidare. Och med nya begrepp när vi är på våglängd med det. Vi är inte på våglängd med det ännu. Va? Och så. Så att, då har han smygit in ett begrepp som man kallar för underhållningsbegäret. Underhållningsbegäret. 10:44 och framåt. I Lis bok, vad blir det då? Lis bok 3 eller? Jag har det någonstans här. Men det är ett mycket intressant begrepp, förstår ni. Det är också längre fram, men jag hinner ju ändå inte köra allting, så det spelar ingen roll. Att för det säger såhär 10:44 och framåt då, några stycken. Och det menar han är, det är också utvecklingen, intelligensutvecklingen, det här att ha styr på ting. I gamla tider det räckte ju med händerna, vi säger ett tjog och sådana här saker och tum det är tummen och fot det är foten och sådär, va? Men nu är det ju mer komplicerat, va? Och så vidare. Och då har ju då vid sidan av räknesystemet då så har vi ju, alltså man kan säga, vi har ju mentaliserat, intellektualiserat våra erfarenheter, va? I vårt medvetande. Och vi har en längtan att kommunicera ut det till andra. Vi har ett begär att meddela oss med våra medmänniskor. Och det begäret stiger hela tiden. Och han säger att det kommer att bli den nya självbevarelsedriften. Den kommer att överflygla den djuriska självbevarelsedriften. För här är det ju då lite grann din nästa närmast. Jag måste ha ju någon nästa att kommunicera med för jag ska njuta av underhållningsbegäret. Ni vet, bokförlagen är förtvivlade. För det är så lätt att skriva böcker nu när computern har kommit. Va? De får ju massor med manus. Nej, inte ett manus till. Inte ett manus till. Alla vill ju skriva och meddela sig om sitt liv och sina... Jag menar, och det är skrivarkurser, det är fullt på alla skrivarkurser, precis som alla målarkurser och så här, va. Det är ingen tillfällighet. Det kommer bara att öka, det kommer inte att minska. Det kommer att öka. Och vi ska inte vara oroliga för fritid. Jag hörde sådär, då i Sverige så har de sån här minnenas radio, sådär, va. Att, ni vet, när 4-veckorssemestern kom. Fritid. Va? Vad ska vi göra? Och då hade man utbildningar lite grann och sådär coachade i program och sådär. Ja, nu har ni fritid. Nu kan ni göra det och det. Nu kan ni åka på fiskesemester. Nu kan ni ut och kampa. Det var ju sånt som överklassen bara gjorde. Va? Nu kan ni spela tennis och golf. Nu kan ni bara tänka på er själv. Ni vet, alltså, jag är så pass gammal att jag har ju haft arbetskamrater som har växt upp i lantbrukarmiljö där, och när hon läste böcker så förstörde hon ögonen och var ute och gör något nyttigt. Det var onyttigt att sitta hemma och läsa böcker. Hon blev ju småskollärare, va? Men jag menar, gör någonting handgripligt så man ser att du gör någonting.
Det är som om du har läst på kvällen. Och så bara till nytta.
Ja, precis. Absolut.
Inte bara som skönlitteratur, utan bara hyggelse. Det är bara nyttebaserat. Ja. Och kvällen och landbruk.
Exakt. Alla arbetar för att bli tvungna att åka in till stan. Va? Där hade de ju lite gemenskap. Va? Men där ute på landet var de ju särlingar. Nördar som ingen lyssnade på. Va? Och det här bara ökar, det här underhållningsbegäret. Va? Så det är ett led i det här. Så det du säger här, det måste ju krackelera, för vi har inte förstånd nog att och göra något åt det förrän det faller ihop. Va? Riktigt. Va? Och det är ju det som här Guy Standing är inne på då, Guy Standing eller Guy, i det här, den nya farliga klassen. För om vi inte gör någonting åt det, på ett moget sätt. Han förordar ju medborgarlön. Borgarlön. Varför inte ge en grundlön till alla, så att säga. Som en bas. Va? Och så vidare. Alltså. Man ska inte vara... Alltså, utvecklingsmässigt så har vi passerat de flesta. Inte alla självklart. Men vi står ju alla på olika utvecklingsdel. Men man ska inte vara så bang eller rädd för att ge människan fri och inte låsa in henne i sådana här åtgärder. Vi har inga jobb, men vi måste ju låtsas som om det finns jobb för dig, va? Så gå och anmäl dig du, och så finns det någon liten kurs där och en liten kurs där och sådana här saker, va? Men det här underhållningsbegäret, det är här för att stanna, och det kommer att växa och växa och växa, va? Man vill tala om med hela sin själ vem jag är. Sån här är jag. Det här har jag upplevt. Den här Alakoski då har ju beskrivit sin uppväxt, va, på ett fantastiskt sätt. Va? För hon har varit mitt inne i det och beskriver det, så att vi andra då kan leva oss in i det. Nu kommer det här. Ja. Så här ser det ut av de svenska böckerna då. Gistämning. Och sen har vi ju då det här som ju slog ner som en bomb. Det nya kapitalet. Kapitalet i det 21 århundradet, eller vad det heter nu. Thomas Piketty. Hon heter Piket och han heter Piketty. En fransk nationalekonom. Thomas Piketty, kanske det ska vara till och med. Som jag har slagit ner som en bomb med en stor tjock bok som väl inte många har läst. Men den sålde slut första upplagan med en gång. I alla fall. Och han hävdar ju detta just att ni vet, vi har ju en ekonomi just nu som är mycket speciell. Därför att de finansiella transaktionerna är mycket mer vinstdrivande än den reella ekonomin. Så det var för många år sedan, jag minns Volkswagen tjänade mer på valutahandel än på att sälja sina bilar. Va? Och sådana här saker. Va? Och det innebär ju då, vi hade en relativt känd nationalekonom på kollektivet som ju är som en liten medborgarhus faktiskt. Vi har massor av intressanta människor som folk i huset bjuder in.
Hur många är det som bor i
kollektivet? Vi är runt 50, 44 lägenheter. De flesta enliga, det är matriarkat, det är alltså 75% kvinnor. Poolförvandlade kvinnor, starka kvinnor. Och jag trivs väldigt bra. Väldigt kraftfullt. Ungefär som man ser här. Vem är det som har lagat all den här maten? Nej, men alltså. Så det. Och där har vi då 400 kvadratmeter gemensam yta. Och det är åtminstone 200-300 kanske utav dem som är det här allrummet. Vi har haft vår statsminister där två gånger innan han blev vald till statsminister. För det är några som är aktivister där. Va? Vi har också haft Miljöpartiets lokal. Grupp har haft möte där och så vidare. Beroende på vad de är intresserade av i huset. Va? Jag har pratat med honom om kollektivhus. Han
är det andra kosmologer?
Vi är tre kosmologer. Och alltså tre vegetarianer. Men vi har alltid ett vegetariskt tillbud. Sen är jag lite udda, för jag är den enda vegan. Och sådär. Med lite förhandlingar och lite annat så går det. Vad sa du?
Är det 100% vegan?
Ja.
Ja.
Man kan ju inte vara 110.
Nej,
men alltså, jag är konsekvent. Va? Jag är inte fanatisk i den bemärkelsen att jag försöker missionera för andra. Va?
Nej, men vi är alla på vägen här.
Det är ju alla. Och jag menar, precis. Man kan inte äta sig in i himlen. Va? Så att det är bara så. Nej, men alltså, så att säga, jag känner ingen sån här missionärs... Jag ligger väldigt lågt med det. Sen är du då... Alltså, oj, det är mycket att prata om det här med kollektivet. Mycket spännande. Men då hade vi en nationalekonom som heter Stefan de Wylder. Han har skrivit några böcker. Den senaste boken heter Världens gratisnota, tror jag. En springnota. Vet du vad en springnota är när man är på restaurang?
Nej.
Det är man löper från betalning. Så rubriken heter Världens springnota. Eller, så han är en etablerad nationalekonom, men han har alltid sett det lite från sidan, det etablerade. Va? Och dilemmat är, säger han ju, att nu är det finansvärlden. Finansvärlden visste ni om, det såg jag i ett svenskt dokumentärprogram för några år sedan. Ett fantastiskt dokumentärprogram. Alltså idag har vi kunskap om vårt ekonomiska system. För också i etablerade medier så är det folk som säger precis som det är. Va? Att jag menar, bankerna tar pengarna direkt ur luften, va, när folk lånar. Det är därför de vill att vi ska låna. För då kan de skapa digitala pengar. Förstår ni, va?
Jag har fått föredrag om här förut.
Mycket bra, intressant. Ja, jättebra.
Det ligger på YouTube.
Det är helt otroligt. Och det gör ju det att det blir väldigt instabilt, för det bygger ju helt på förtroende, kan man säga. Va? För alla vet nu, ingen kan säga att vi inte visste. Men visste ni i det här dokumentärprogrammet, det visste inte jag, att den nationalekonomiska teorin har inte med banken och finansvärlden i sin teoribyggnad. De är inte med. Varför? Jo, det ska ju bara vara smörjmedel vid sidan om. Förstår ni, va? Så i grundteorin i nationalekonomi nämns inte finansvärlden och bankerna med ett ord i den ursprungliga grundteorin. Alltså. Och det var så intressant, för de frågade några sådana där som hade fått Nobelpriset. Varför har ni inte med det? Är det inte nödvändigt? Nej, det är inte nödvändigt. Men det är ju detta vi ser nu, va? Att det är finansvärlden som ju då, så att säga, styr över den reella ekonomin. Mm. Och det finns ingen teoribildning riktigt kring det här. Vad Stefan de Wylder sa på ett väldigt pedagogiskt sätt. Han kom ihåg den tiden, förstår ni, när vi hade en blandekonomi. Vi hade en socialdemokratisk regering och vi hade en myndig sån här finansminister, Gunnar Sträng och sådär. Han kunde samla till sig bankerna och sa att nu ska 30% av ert överskottskapital gå till bostadsbyggande. Punkt slut. Och sådana här saker, va. Då hade vi ett bostadsdepartement och då hade vi sådana här saker. Sverige byggde under en 10-årsperiod 1 miljon lägenheter. För att marknaden klarar inte av det. Vi är i likadan situation nu. Därför nu har vi inget bostadsdepartement, va? Och vi har ingen blandekonomi på samma sätt, va? Och ingen bostadsminister på samma sätt. Och vi har hur stor brist på bostäder som helst. Därför marknaden klarar inte av det. För vad gör marknaden? Har du kapital så säger marknaden, ja, men jag tjänar ju mer på att spekulera där än att bygga bostäder. Vad ska jag bygga bostäder för? Och så vidare, va? Och det upptäckte man ju då på 60-talet då, när man byggde de här miljonprogrammet där. Och det har vi svårt för nu, för vi har i ett helt annan situation. Och på den tiden kunde då ändå finansminister göra så. Idag kan man inte göra det. Och det innebär då sa han, tänker ekonomin med, som en hund, med finansvärlden som en svans. Bank och finansvärlden som en svans. På den tiden kunde den reella ekonomin använda finansvärlden då att få den, nu vill vi ha pengar utav er, nu vill vi ha lån utav er, nu ska vi bygga hus, ge oss det och så vidare. Men hunden kunde vifta på svansen, va? Och så fixade det sig. Idag har svansen blivit enorm och den viftar på hunden. Den reella ekonomin, den politiska, är ju helt i makten på finansvärlden. Du kan ju inte låta en bank gå fallit, konkurs, eller hur? Det måste ju samhället gripa in. Och så vidare. Va? Så att, alltså det är någon skevhet här i det här systemet som Thomas Piketty tar upp här. Där han menar då att det har blivit nu en sån stor ekonomisk överklass som faktiskt mer tjänar på att låta pengarna vara kvar i bankerna och i alla de här finansiella systemen vad de nu har för att tjäna på räntorna än att investera dem i investeringar. Va? Och så han jämför ju då med 1800-talets då överklass i England. Va? Det var ju inte fint att jobba för överklassen i England. Det var ju bara att vårda sina gods och såna här saker. Va? Sen kom ju 1700-1800-talet. Sen kom ju den nya klassen, kan man ju säga då, med den nya medelklassen då. Va? Då säger han, vi måste sätta igång verksamheter och småföretagsamhet och såna här saker. Men han menar då att vi börjar närma oss det här. Och det är ett väldigt farlig situation. Därför att paradoxalt nog så kan man säga så här. För att skapa en föreställning om att vi fortfarande har meritokrati. Och inte plutokrati. Plutokrati, det är när pengen regerar. Det finns ju professorer som ju säger att USA är en plutokrati. Det är ju ingen demokrati. Du måste ju ha pengar för varenda ämbete du ska gå in i. Så måste du ha förankring i köpstarka människor som betalar in de miljoner som behövs för dina kampanjer. Va? Sen måste du ge någonting igen till dem. Då pekar han på då, för att då skapa den här bilden, så är det en kamp mellan meritokratklassen. Du vet, de som jobbar på bankerna och cheferna där och så vidare. Och de som äger bankerna, om man säger så. Va? Då kan de hela tiden få astronomiska löner, cheferna på bankerna. För de ska alltid vara lite bättre, för det är ändå meritokrati. Det är ju inte aristokratin eller plutokratin som ska råda. Så han menar att det blir en falsk spiral där det hela tiden går uppåt. Och som då fjärmar eliten. Där är det olika grupper som konkurrerar med varandra. Och säger den andra gruppen, ja, har de fått sån lön, då ska vi också få en sån högre vinst. Va? Och så vidare. Vi som är aktieägare och så vidare. Så att liksom skillnaden mellan rik och fattig ökar i det här systemet, menar han. Och det kan bli farligt för harmonin i ett samhälle. Och det har han fått mycket kritik för förstås och sådär. Men statistiken är det är internationell orubblig statistik. Så att folk har ju ändå lyssnat på honom. Han var på Skavlan. Såg ni honom på Skavlan? Det var ju Norwegians chef där. Han var ju Norwegians chef. Ja, men jag har ju flygare som tjänar mycket bättre än jag. Men vad har du i förmögenhet, var han hela tiden. Ja, men jag vet inte förmögenhet. Men alltså, de tjänar ju mycket. Vad har du i förmögenhet? Vad har du i förmögenhet? Han pressar ju honom. Det visste han inte om riktigt, va? Därför att han har ju inte bara lön. Han har ju en förmögenhet i företaget, va, som ger honom. Och sådär. Och det är ju då det Piketty då för in sig på. Men nu ska vi inte gå in här och säga det är rätt och fel. Det är ett led i utveckling. Mm. I försynens bearbetning och knådande utav oss.
Mm. Jag tänkte på om det allerede vill ske en förändring.
Vad sa du?
Det har det. Ja, för nu har jag lätt att skriva självartigelse. Och jag har blivit klar över att den danske bank, deras räntor, jag har en liten konto idag. Ja. Och räntorna på min konto där nere är 0,000.
Ja.
Och så tänker jag, är det mig? Alltså dessa aktionärerna eller bankägarna, ja, får de räntor mens inskyrarna inte får?
Ja.
Kan jag göra det forskel sådan? För ellers så kan det ju inte betala sig.
Jo.
Och hålla på sådant som det är.
Jo, det får de.
För hvis de också får 0,000.
De har ju rekordvinster hela tiden. Och deras chefer har ju rekordlöner. Alltså, det är helt ofattligt.
Ja, men om du har en kämpe stor lön till
0,000. Så egentligen fortsätter jag bara menar att alltså, det är alltså, till slut blir det så absurt, va? Det hela, va? Kanske måste det braka ihop, va, hela banksystemet, va? Vi har en fantastisk ekonomjournalist i vår konservativa avis som har skrivit en bok om pengar. Vad är pengar?
Vad heter han?
Han heter, nu ska vi se här. Serbenka med C. Mm. Förnamnet kommer jag inte ihåg. Det har faktiskt blivit en teaterpjäs på vår dramatiska teater. Hans bok har blivit teaterpjäs faktiskt. Och där han ju säger rakt ut det här att vi tar pengar ur den blå luft och allt det där. Och han är mycket skarpt. Jag läste bara i förrgår en som hade skickat ut en artikel från det här Svenska Dagbladet då. Som heter. Jag läste korrektur där en gång i min ungdom. Men, och så att jag han pekar på att det är ohållbara i det här. Alltså, Sverige har en rätt så stabil ekonomi. Men en annan statistik säger att det finns inget land nästan i världen som är så skuldsatta som svenskarna. Mm. För att liksom, bankerna mår ju bra att vi skuldsätter oss. Ja. Och så kan man säga så här att samhället har en relativt hyfsad balans. Men det har ju vältrats över på för allt. Man kan säga i vårt samhälle så ska ju det privata betala det mesta. Ja, men alla boliglånen alltså. Alltså räntorna på boliglånen och sådär va. Bostadslånen. Vi har ju bostadsbrist så att unga kommer ju inte ut på bostadsmarknaden va. Om inte föräldrarna kan köpa en med lån. En bostad va.
Det är samma i Norge.
Det är samma i Norge va.
Men också de som har ganska goda linjer. Eller sådana som är sykepleiere och lärare och sånt. Ja. De kommer heller inte in från staten.
Nej.
Vi ska ha studielån och vi ska kanske gifta oss med barn som tidigt.
Så han pekar ju på att han menar då att politikerna inte riktigt tar sitt ansvar för att det är ekonomer som säger det här är en bubbla, den är bara spricker förr eller senare. Va? Ungefär som Island. När jag var i Island för 7 år sedan kanske, då var ju de i sin bubbla. Och eftersom vi hade en 80-årskris i Sverige med banker som gick fallit och sådär. Eller en bank som gick fallit och staten tog över. Och det skötte svenska staten så bra att medborgarna faktiskt inte fick betala någonting. För sen sålde de tillbaka den banken till andra. Det var Götabanken gick i konkurs. Men de, och så att det gick lite grann med plus minus noll. Därför att de vältrar inte över till skattebetalarna så att de svenska riksbanken fick åka runt i världen och tala om hur vi har gjort det. Så det var ju, men vi, så jag minns ju 80-årskrisen då när jag var där då Island. Och Serbenka tog upp det här med Island. Jag menar Island de investerade, de lånade pengar för jag vet inte om 10 eller 100 gånger Islands BNP va. Alltså det var såna enorma belopp och de fick beröm utav alla. Valutafonden, alla berömde dem och sa det här går ju jättebra, så gör som dem va. Och jag som var där jag tänkte det här går ju bara inte, det här går bara inte. Det var SUV-bilar och ni vet de byggde hela tiden runt hela Reykjavik byggde de va. Nu står de ju halvfärdiga byggnaderna och så vidare va. Och så att Serbenka heter den. Vad är pengar heter en liten pocketbok som jag gav till Aigel, så jag borde ju köpa den nytt. Och pjäsen var bra, alltså, han säger rakt ut. Och detta är det konservativa organet, och han är jättepopulär och han får hållas. Men dilemmat är ju då, det finns inget, upplever han då, och de flesta, något alternativ till pengarna. Va? Och det menar ju Martinus då, att det måste komma va. Men här har vi tre då som har skakat om. Här har vi då medborgarlön i mitten där. Medborgarlön, det måste vi ha på något sätt. Någonting måste ju ha en botten för alla människor. Ja. Kan man ju tycka att det är logiskt. Då. Ska vi se vad vi har här. Sen har ju Martinus en fantastisk liten småbok som jag inte hinner gå in på. Mer än att den heter Kulturens skapelse då. Småbok 24 va? Där ju Martinus talar om tre epoker va, lågintellektualiteten, primitivitetens epok, lågintellektualitet och högintellektualitetens epok. Vi tillhör ju redan eller fortfarande lågintellektualitetens epok. Där han ju pratade om att pengarna har blivit en religion. Han kallar det för guldkantsreligionen va. Alltså vad är det för tempel vi har idag? Ja men det är bankpalatsen. Som är de största och finaste och bankchefen och allt det här. att det har blivit en dyrkan verkligen utav pengamakten faktiskt. Och så vidare. Och han säger då att vi har krig på två fronter. Dels det vanliga kriget, makt-rätt-fronten då. Men så har vi det på ekonomiska området också, den ekonomiska krisen. Den skapar lika många dödsfall och sjukdomar och självmord som den andra krisen. Alltså det vill säga makt-rätt med det gängse vapen och så vidare. Och det ser vi ju då, den här forcerade utvecklingen, för det är intelligensen då. Om du är smart så kan ju du lura människor, va? Jag tänker bara, när Lehman Brothers-banken gick i konkurs, då lurade du dem. Hela världens övriga banker som köpte, det hade kommuner i Sverige som köpte de där, det heter ju då finansiella instrumenten, va? De fattade ju ingenting vad de köpte. De trodde ju det här är en etablerad bank. De backade in massor med skräpgrejer. Och jag hörde en rapport om en bank då, om det var Sparbanken där, före detta Sparbanken. De blev tvungna att åka över och se vad fasken är det vi har. Ja, det var en parkeringsplats där. Det var rena skräp som de hade köpt in sig på. De hade inte en susning, inte en aning. Det vill säga alltså det är lagligt. Och det är i princip göra så. Tydligen. För det är ju ingen som har blivit fälld för. Faktiskt Lehman Brothers är det ingen som har blivit fälld. Banken gick i konkurs. Därför vi skapar ju då alltså egoismen, makt-rätt-principen, intelligensta människors utnyttjande av andra. Vi skapar ju lagregler som gör att man inte blir fälld. Ja, men det får man göra, va? Och det gjorde jag. Jag jobbade på posten i 21 år. Och posten hade ju en bank. Sen blev det Postbanken, Nordea och sådär. Sen blev det en nischbank till post. Vi skulle sälja konton. Och så hade vi sålt ett konto så skulle vi gå in och slå hål på en ballong, va? Och så kunde vi få, ni vet, sådana här lekar, va? Bara för att lura människor. Ja, ni vet. Ja, men det ena kontot är inte bättre än det andra. Och så har man bankrådgivare. Alla vet ju idag att de är ju inte objektiva bankrådgivare för dig. De ska ju sälja sitt konto till dig. De ska ju kallas för banksäljare. Och så vidare. Och så att det var skönt att sen blev jag social- och sundhetsplejer. Undersköterska istället, som det heter på svenska. Inte sjuksköterska, men under sjuksköterska.
Hjälpeplejer.
Vad säger ni?
Hjälpeplejer.
Hjälpeplejer, ja. Precis. På svenska var det någon humorist som sa, ja, men undersköterskorna, det är de som gör undren i sjukvården. Han vände på pyramiden där. Och det var ju väldigt trevligt. Och så. Så den här kulturens skapelse, där tar han upp det här att städerna har ju sina koncentrationsläger, va? Det är ju slumområdena, va? Där man ju skapar de här, ni vet, alla de här kravallerna i Baltimore och överallt, va? Det är ju inte bara för det är svarta, det är också för att det är människor som ju står utanför alla system, va? Och som inte får jobb och annat. Men det är precis som det ska vara. Det går från själviskheten, de själviska nationalstaterna som är i kamp med varandra, tyngdenergin, och så har vi världsåterlösningen där som är på gång. Den bearbetar ju oss hela tiden, va? Och till småningom så kommer vi då till det riktiga människoriket, va? Det är internationalismen. Och där har ju Martinus en jättefin artikel om nationalism och sådär. Han säger att ja, men nationalismen startar ju redan med första världsomseglingen. Det var ju Vasco da Gama på 1300-talet, va, som gjorde första världsomseglingen. Så det har varit på gång länge, internationalismen, va? Men nu ser vi verkligen att nu står det väger, alltså moraliskt, etiskt sett. Och i den artikeln, nationalism, så säger han så här. Att liksom, nationalismen är ju nationernas själviskhet, kan man säga. Det är också nationernas superreligiositet. Man kan ju också säga att det är nationernas förälskelse, va? Det är det djuriska, va? Vi har det så djupt inom oss, va? Att när det är kris i världen så poppar det fortfarande alltid upp nationalistiska partier som säger nu ska vi stänga gränsen, nu ska vi kasta ut dem, nu ska vi tala om vilka som är svenskar och inte, nu ska vi sortera upp vad som är svensk kultur och vad som icke är svensk kultur. Kära vänner, det är för sent. Det är för sent. Vi är redan så infiltrerade i varandra. Och det är intressant att trots att de här svårigheterna som det är med de nya svenskarna som kommer, och vi får se hur det politiska majoriteten kommer säkert att skifta hit och dit, men alltså det multikulturella kan vi inte rulla tillbaka. Det går inte. Det går inte. Jag menar, vad är det som är spjutspetsar i utvecklingen, säger Martin? Det är ju forskarna och det är konstnärerna. Kulturerna. Jag menar, en god konstnär, det spelar ingen roll var han eller hon kommer ifrån. En forskare, det spelar ingen roll var han kommer. Alltså, om du har ett forskningsprojekt, va? Det spelar ingen roll om det är kines eller om det är från Mellanöstern eller från Iran eller från Afrika. Vi tar en duktig individ, va? Och det är samma med kulturen, va? Vad heter han? Al Weiwei, eller vad heter han, den här kinesen, va? Som är en stor kulturpersonlighet i världen, va? Men i motarbetade Kina, va? Jag har ju varit på utställning med honom och sett honom, hans verk i Sverige, va? Det är detta, alltså. De är liksom spjutspetsar. Det är de som spränger, kan man säga, den här nationalistiska betongen i bitar, va? Därför vi vill ha, vad ska säga, goda konstnärer, våra symfoniorkestrar och sådär. Nu tror jag att man gör uppspelningar bakom ett skynke, va? Man får inte veta om det är man eller kvinna, om det är svart eller vit, om det är en han eller hen eller hon eller vad jag vet. Hoppas jag det är så i alla fall. Men om det inte är så kommer det. Om ni tittar på symfoniorkestrarna idag så är det ju massor med kvinnor, nästan hälften kvinnor. När jag växte upp så var det i princip ingen kvinna alls i symfoniorkestrar. Nu börjar de komma upp som dirigenter också, va? Och tonsättare och sådana här saker. Det är bara början. Och så vidare. Så det är så mycket. Men det är där då, i de här spänningarna, i den här forcerade utvecklingen, så måste jag tänka efter själv. Vad vill jag? Vad är jag inspirerad av? Vad vill jag vara någonstans i den här processen, va? Och så får ju, man kan säga, försynen göra sitt arbete med det större. Jag kan bara göra min lilla pusselbit, va? Och så får jag ha den här tilliten, ske din vilja, va? Okej, låt oss säga nu att Sverigedemokraterna blir det. Möjligtvis vet man ju aldrig, för det ser Sveriges största parti och de går in och så vidare. Ja, men då ska det vara så. Det kommer ju inte att förändra mig. Att det förändrar ju inte Helena att hon vill jobba med ensamkommande flyktingbarn. Bara för att vi har en nationalistisk... Förstår ni, va? Att liksom... Det är där, och Martinus ändrade inte en stavelse när han satt och skrev under ockupationen i Köpenhamn. Va? Han ändrade inte en stavelse bara för att han trampade nazister på gatorna. Många av dem var väl inte nazister, utan de var ju bara soldater. De råkade vara vid den tidsåldern, det var ju deras karma då, så att säga. Det är ju därför då, så att säga, vi är i en brytningstid som utmanar oss och utmanar vår moral. Och utmanar, vad står jag här i den här konflikten, va? Jag behöver inte gå in i allas argumentering, utan hur känns det? Hur känns det nu? Vad är det? För vad Martinus talar om då, här i den här artikeln och i förklaringen utav, det vet vi vad han talar om. Han säger ju att liksom, vi ska bli världsmedborgare. Ju mer vi tänker, och det, vi ska ju bygga en ny talangkärna nu. Världsmedborgartalangkärnan, va? Den är inte sådär kanske jätteutvecklad, va? Det är en liten ny process, va? Det började ju med NF och FN och vi ser ju hur svag FN är. Vilka är det som sitter i FNs råd för mänskliga rättigheter? Det är massor med arabiska diktaturer, va? Saudiarabien sitter där och det. Förstår ni, va? Men det är ändå en utvecklad FN som ska till, va? Så får man ta det. Ja, det är inte perfekt. Därför att utvecklingen sker inte revolutionärt, utan i utvecklingssteg. Och så är det ju då min individuella utveckling som det gäller då. Nu ska vi gå in på den här jättespännande, bra, nationalist och internationalist. Alltså man blir så inspirerad av hans texter. Alltså för Martinus sätter ju brännpunkten. Vad står du egentligen här, så att säga? Nationalismen, ja men har man kvar vad Martinus säger, vi ska få en världsstart och en världsregering, men om de lokala sedvänjer och så vidare som inte går emot världsregering, ja men det kommer ju bli, alltså så här brukar jag säga, att först när vi får en världsregering så kommer hela jordklotet explodera i kreativitet. Underhållningsbegäring får fritt spelrum. Faktiskt. Därför att jag blir respekterad som individ var helst jag är i världen. Va? Och liksom får medvind var helst jag är i världen. Va? Jag kan ju inte säga att jag måste flykta dit för att få frihet att tala och skriva och uttrycka mig. Va? Det är ju hela världen. Och ju mer vi får in detta i medvetandet, att vara med de krafter som befordrar skapandet av det verkliga för alla nationer omfattar internationellt världsrike med en centralregering vars enskilda medlemmar handlar i överensstämmelse med den innersta kärnan i alla de stora humana världsreligionerna är alltså detsamma som att vara i kontakt med själva världsplanen. Det är att vara med de lagar på vilka Ansal lycka beror. Det är bara ett med sanningen som är uttryckt i orden. Du ska älska din Gud över allting och det är nästan som det sker. Så att liksom, och nu hinner jag inte snudda, jag bara snuddar vid det. För vi har ju nämnt i samtal, polförvandling. Vad är den övriga drivkraften? Vi sa intelligensutväxling. Men det är polförvandlingen faktiskt som är den stora förändringskraften. Som gör att vi går från djurisk självbevarelsedrift till underhållningsbegärets självbevarelsedrift. Det vill säga, visst är det underbar när den här kom i femman, va? Det är det enda ställe där Martinus har den primära och den sekundära polen, och det ser att de kommer att växa ihop här, va? Någonstans här. Och så vidare. Och det blir tvåpoliga. Den processen är mänskligheten full färd i. Och det är egentligen ett helt föredrag för sig. Och det är utomordentligt spännande med polförvandling. Jag har fått tag i några böcker om det som har inspirerat mig väldigt mycket. Och vi ser ju också här att jag bor i ett kollektiv med 75% kvinnor. Det är lite intressant. Så gott som alla har haft familj. Så de har barn och barnbarn. Men det har blivit skilsmässa. Vad kan det bero på? Kvinnorna är trötta på sin roll. Det är min lilla, jag vet ju inte. Men jag menar, det är starka kvinnor som har varit aktiva i livet och fortfarande är aktiva. Och så vidare. Och så, som vill ha en självständig, friare förhållningssätt. Va? Men de vill också vara i samvaro. Och så 25% män då. Och så som... Och vi ser ju här att det här ska vi, ni ser ju polförvandlingen är på gång hela tiden, va? Och nästa kärleken växer ju, högsta elden växer hela tiden. Högsta elden är en av de mest intressanta begrepp som är. Jag tror Martinus har ett 40-tal definitioner på den högsta elden. 40-tal definitioner. Jag vet Anna och Rune hade en kurs på det en gång en sommar alltså. De bara radar upp det ena stället efter andra där Martinus definierar den högsta elden på olika sätt. Då. Men så att säga, det är den högsta kärleken, arvkärleken, hur den växer fram. Då. Här är ju då lite mer mellan, som vi tolkar i alla fall, mellan då parterna. Men här är det ju utåt. Va? Och den kommer ju över hela jordklotet. Va? Och så har vi skiljelinjen mellan djurriket och... Alltså här är djurriket, egentliga djurriket, och här är det är då alltså jordmänniskozonen lite grann. Va? Och som man säger, de här är utdelade på jorden, säger Martinus, men här har ju, låt oss säga, de här, det, jag tror det är Solveig som har börjat med den analysen. Bara, Martinus har ju tre, han tar den lyckliga äktenskapens zon, de olyckliga äktenskapens zon och ofruktbarhetens zon. Då kan man ju säga att de här första stadierna är de lyckliga äktenskapens zon, så att säga, teoretiskt sett. Och det andra är ju mer, vi lever i de olyckliga äktenskapens zon, det kan man kanske inte förneka. Att vi gör på ett eller annat sätt, va? För det här, och det är här vi jordmänniskor håller till, va, i vår utveckling mot det kosmiska medvetandet, och så närmar vi oss mer och mer ofruktbarhetens zon. Så vi ser ju då att det kommer såna här idéer hela tiden med kollektivhus, och egentligen det finns det fantastiska när människor blir humana. Jag har ju läst om, det kan vara en kvinna var ihop med en kille när han var homosexuell, men hon ville inte bli av med honom, så blev hon ihop med en kille och fick barn, men de bor alla tre. Ni vet, är man human? Det spelar ingen roll. Förstår du, va?
En liten detaljspörsmål. Jag tänkte på de två figurerna till höger, där mannen och kvinnan. Jag ser den vita flammen, den startade lite tidigare.
Det är den eviga samtalsfrågan där. Precis. Ja. Någon menar Martinus har lite grann bekräftat att kvinnor för kvinnans del är det lite tidigare ur en synpunkt. Men alltså, han har aldrig skrivit något om det. För att man kan säga så här då, att det är en sån i så fall liten skillnad på hunger och mätta där, va, så att säga, va? Därför att vi har ju inkarnerat för att komplettera varandra. Alltså från dubbelpoligheten i de manliga världarna och sådär, va. Och i växtriket, va. Och så blir det mer och mer så att säga djur, och så blir det då den mer enpoliga uppdelningen, va. Och då har vi ju supplerat varandra. Det har ju varit utvecklingsmening, va. Att vi blir halva väsen, va. Så att säga. En halva som vi kallar för män och en halva som vi kallar för kvinnor. Va? Det är det Martinus kallar för Eva-väsen. Först var vi Adams-väsen. Men sen när polförvandlingen kom igång och delade upp oss, så har vi blivit Eva-väsen. Det här är jätteintressant, för att det finns massor med mystiska. Platon hade ju också det här, att det fanns en guldålder före, vad säga, det splittrades upp, va. Och Hilma af Klint, hur många såg Hilma af Klint-utställningen på Louisiana? Den svenska. Det är märkligt om hon heter Hilma af Klint. Men som vi har vandrat världen runt nu, den utställningen. Hon hade samma sak. Hela hennes är faktiskt, hennes målningar är symbol över provförvandlingen. Att vi håller på att bli hela som människor inom oss igen, faktiskt. Hon var inte helt klar över det. Jag bara längtar efter när hon kommer tillbaka och får Martinus i sin hand, va. Men hon var så tätt på, ja, det här. Och när man läser henne, förstår ni, så ser hon det. Alltså, att det är inom oss som det manliga och kvinnliga ännu en gång ska mötas, va. Ja. Alltså henne, vilken speciell själ hon var, förstår ni. Oh. Alltså hon var ju, vilken provförvandlad själ. Ja. Vilken, hon var ju högintellektuell. Växte upp då i, det heter ju af Klint, men jag tror inte det var adel, men det var en sjöfartssläkt. Vi har ju en adelsman som heter af Chapman, som byggde båtar och sådär. Men af Klint-släkten där då. Så hon var jätteduktig i matematik och var mycket intelligensbetonad. Men så hade hon redan från barndomen den här andliga förmågorna. Och så var det en liten grupp kvinnor som skapade de fem då. Och det började med, alltså, spiritistiska seanser och såna här saker. Redan som liten fick hon upplevelser och såg saker och ting, faktiskt. Och så vidare. Men i vilket fall så fick hon uppdrag då att göra de här målningar till templet, som är ju egentligen hennes huvudgrej. Hon målade ju innan hon gick upp på akademin. Hon var en sån där vanlig målare. Hon var en väldigt känd porträttmålare. Hon stod i telefonkatalogen som porträttmålare.
Är det
Ja. Har du gjort det?
Ja, Helena,
jag är. Nej! Ja,
jag
har gjort det.
Precis, då vet ni vad... Alltså hon är så härlig.
Hon är väldigt... Och sen fick jag först, i helt utgångspunktet så fick jag väldigt inspiration. Och du hade det var tisdag i de 6 ukorna på film.
Ja, jag höll det flera gånger på film. För det var så kul.
Så var det på minnedagen i tillägg. Exakt. Så då tänkte man, du fick ju stor plats på klient på alla måter.
Ja. Det var lite så.
Då drog vi då sommaren efter och lyssnade på det.
Ja. Och det var så många kosmologer som var på Louisiana och frågade om Martinus. För i Louisiana, på enda stället på jorden då, så stod det på tidslinjen. 1932, Martinus publicerar Livets bok. Det stod ju inte i Stockholm, det stod ju inte i Tyskland, det stod inte i Spanien, det stod inte i USA antagligen. Men i Danmark kunde det stå.
Ja, vi såg på det på Luciana. Och han som hade då studerat kunsthistoria i 6 år som var novis och där. Han hade hört det många gånger och sånt. Och,
exakt.
Och Helene reklamerade lite extra så jag går in på där. Och sånt.
Det slutade med, vet inte vad det slutade med. Det var ju en från Luciana som ringde till institutet. Får jag komma på studiebesök? Nu har jag hört så mycket om det här. Vad är det för någonting? De ville se bilderna original och sådär. Va? Jag tror Olja var där och tog emot andra kanske. Och visade runt. Hon var mycket. Hon mejlade sig efteråt och sådär. Så Hilma Klint, hon var alltså någon mena utav hennes utforskare. Det är en professor som ska skriva en bok om. Hon skrev 20 000 sidor eller något sånt där i såna här anteckningsböcker. Va? Det är en fantastisk kvinna som forskar på henne, en professor i konsthistoria i Malmö. Och som har hållit föredrag på nätet också. Men hon menar faktiskt inte bara att hon var vegetarian, hon var vegan. Alltså hon var så speciell denna damen. Yeah. Du vet, hon skulle ju rena sig då när hon skulle börja med ordningar till templet, va?
Yeah,
yeah. De fick ju många förhållningsår så här och rena sig.
Veganer den gången, det var så fantastiskt.
Alltså jag vet ju inte om det stämmer, men hon är så fantastisk den här kvinnan som den här professorn.
Hon har inte rört oss. Alltså,
ja, verkligen.
Och så det att hon hette Klint, vi trodde ju i utgångspunktet att det var en titel för Klint.
Det är ingen tillfällighet. Det, alltså kan vi ju låtsas. Det är ju
ingen
vet jag inte. Ingenting är någon tillfällighet. Så på skrift finns det inte. Han lär ha sagt det vid något tillfälle. Det där att det öppnar lite grann mer hos kvinnor. Men jag tycker ändå man kan hålla fast vid. Generellt så följs vi åt män och kvinnor. Men man kan ju säga så här. Att eftersom en stor del av vår historia har varit patriarkatets historia. Så är det inte så konstigt att det är kvinnorna som lite grann längtar bort. Va? För att man kan säga att de första skola blir det sista. Va? Ni vet i Sverige så, i Norrland, så flyttar ju kvinnorna till kusten, till universitetsstäderna och vidareutbildar sig. Männen, ja men de har ju jakträtt och fiskerätt och de vill ju ha kvar sitt liv. Va? Alltså, möjligtvis får de någon kvinna från Thailand eller... Alltså, förstår ni va? Att liksom, det finns en sån mättnad. Och det har skrivits nu böcker om det där som jag kommer att visa. Men så det är intressant det du säger. Men det kan vara den här alltså, lilla hungern och mättnaden på marginalen som gör att kvinnan... För männen börjar också bli trötta på patriarkatet. Faktiskt. Här har vi några böcker. Den här, ja, jag har faktiskt haft ett föredrag om fotbehandlingen med utgångspunkt för hennes bok. Hanna Rosen, Mannens undergång i kvinnans tidsålder. Hon är amerikanska. Hon är journalist på Schlitz, en amerikansk tidskrift. Men den är fantastiskt bra. För hon har samlat, dokumenterat. Skulle jag stå och läsa upp vad hon pratar om va, så är det en 8-10 sidor som jag har samlat. Va. Men just i det föredrag. Och tar hon upp det här att i det här nya samhället så är det ju då kvinnan som har medvind. Därför att det moderna samhället, det kräver samarbete, lyhördhet. Alltså många av de egenskaper som kvinnor har genom evolutionen tillägna sig för att överleva. Det gäller vad ni hörde om mannen ska slå en eller inte. Och så vidare. Sådana här saker om hur är humöret idag, hur ska jag skydda barn, hur ska jag göra det och det. Och så vidare, va. Så det, alltså hon tar ju statistik mest från USA, men också från Sydkorea och lite grann från övriga världen. Och ett exempel från Sverige kommer också in där. Jag förstår, amerikanerna fattar inte att de har 2 veckors semester. När de är barnlediga, får de, hur mycket får de? Några månader, jag kommer inte ihåg hur mycket. Oavlönat ferie, va? Sen måste de tillbaka. Och då var det en amerikansk då, journalist då, som skrev förslit som var i Sverige och såg alla män som går omkring i barnvagnar. Flera män tar ju faktiskt ut barnledigt också. Även om det är mycket kvar. Det är mycket kvar. Men i alla fall. Så den är helt fantastisk bok. Och jag har jättemycket material om det där. Det intressanta är ju, sen har vi ju då en bok som heter Urban Express. Och det är faktiskt han som var hjärnan bakom vår konservativa parti, Moderaternas framgångar. Schlingmann heter han. Han var partisekreterare. Nu skriver han om det framtida samhället som han kallar, alltså det är ju storstäderna som kvinnan tar sig fram. Och de kallar det, han och medförfattaren kallar för Girlville, flickstaden. För att, alltså det är helt otroligt. Jag menar, redan nu i världen så är det ju en majoritet kvinnor på universiteten. I princip i hela världen, utom i delar av Afrika, va? Så är det ju då. Och ni förstår, bara på sen 80-talet, bara för ett exempel, en av de mest patriarkala kulturer som då har funnits i moderna världen, det är Sydkorea. Sen 80-talet så har det helt förändrats. För då ville de flesta familjer ha pojkar. Och nu är det helt annorlunda. Nu har det svängt, alltså bara på 20-30 år så har det svängt. Och forskare säger att det är helt otroligt. Nu vill de flesta ha kvinnor. Många säger det spelar ingen roll. Va? Men jag menar alltså kvinnans ställning i de här ytterligt patriarkala strukturerna i Asien har fått en otrolig, alltså en annan syn på dem. Inte minst för om de har blivit en ekonomisk faktor idag. Det gäller också USA ju faktiskt. Där ju faktiskt i vissa delstater och i vissa inkomstskikt, låginkomstskikten, de som inte har haft college, det är egentligen otroligt. I USA är det, skriver hon då, 70% utav befolkningen har inte gått igenom college. Och det är väl gymnasium, va? 70% har inte gått igenom gymnasium. Okej, då är det någon universitetsexamen.
Ja, där är 4 första året.
Okej. För college, är det på universitetsnivå?
Ja, det är 4 första året.
För jag tänkte det kan ju inte stämma. Men då är det universitetsnivå. De 70% som inte har universitetsexamen, så är det nästintill en majoritet av kvinnorna som är den bärande försörjaren.
Ja.
Alltså som tjänar mer än mannen eller som är ensamstående. Och när kvinnorna får ekonomiska muskler, då skiljer de sig. De har ju fått makt via penningen. Nu ser man här. Har de fått makt faktiskt att säga ifrån, varför ska jag ha ett barn till? Jag har ju redan 3 barn. Jag klarar mig utan. Hon tar sådana här drastiska exempel. Och så. Det är en jättestor, alltså i länder som Frankrike och Spanien, det håller på att bli så i Sverige också. Majoriteten av läkarna där är ju kvinnor. Det är på väg i Sverige. Det är någonting på 40-45% i Sverige, så kommer ju kvinnor. I många av de här nyckelyrkena också, jurist och så vidare. Så det, alltså här har vi svart och vitt, vi har statistik på den här enorma förändringen som har blivit. Och jag tycker det är så spännande om man har reinkarnationstanken här, va? Här har kvinnorna fått stå efter när det gäller högre utbildning och kunskap. Det är en sån längtan för, inom kvinnorna, va? Att liksom utbilda sig. Så de är ju mer målinriktade. Man brukar säga så här att killarna kan alltid få högre lön i alla fall. De fixar det på något sätt i alla fall. Men det dröjer nog inte länge innan så att säga. Så kvinnan, det är en av de stora revolutionerna i modern tid, för kvinnan har tagit plats i samhället idag, alltså, på ett helt annat sätt. Och har ni märkt vad långa tjejerna har blivit? Den nya generationen tjejer. Ja. Har ni märkt det? Mm. De är ju långa som hus, det är ju männen också. Va? Men jag menar just att många är ju, alltså de är ju kämpelånga. Alltså på något sätt, alltså jag bara känner det är någon kraft. Alltså när jag går mitt i byn i Stockholm då, så här, en jävla kraft i de här kvinnorna. En självmedvetenhet, va? Vadå? Jag kan väl bli vad som helst. Förstår ni vad? Tidigare generationer var det inte så, va? Man fick lite grann fråga föräldrarna, packa sig efter vad man har råd med. Och faktiskt så att någon utav barnen, utav kvinnorna, måste ju vara hemma och sköta männen, va, innan välfärdssamhället. Va? Så var det ju. Jag växte upp varje sommar på en skärgårdsö i Stockholm. Stockholm har ju, det är ett världsarv tror jag, över 20 000 öar, va? Utanför Stockholm. 20 000 öar. Där bodde vi då, hyrde hos en gammal sån där fiskar- och bondefamilj, va? Och så dottern i huset, hon var lite kär, jag var lite rädd för henne faktiskt sådär. Sen läste jag i deras hembygdsbok från den där ön, va? Hon var jättebegåvad. Lärarna gjorde ju allt för att de skulle läsa vidare, men de hade ju inte råd, och hon var ju enda dottern. Så hon måste ju stanna hemma och sköta föräldrarna, va? Inte undra på om man kanske blir bitter. Förstår ni, va? Alltså det är sådana där, tycker jag, små, att man ser det, ger en blixtbelysning. Vilken längtan för kvinnan nu att ta plats. Jag kan bli vad som helst. Snart är det en majoritet av arkitekterna kvinnor också i Sverige. Frågan är om det inte redan är det. Och så vidare. Sen har vi den här fantastiska boken. Ur en synpunkt. Det här är en materialistisk man som är en av världens främsta psykologer och en sån här riktig hyperkändis. Och så har han skrivit en bok som heter Better Angels of Our Nature. Alltså vi egentligen pratar om jordmänskligheten. Vi har en djurisk sida, vi har en mänsklig sida, vi har en negativ sida och en positiv sida. Men han pekar på någonting häpnadsväckande. Han är en materialistisk forskare och han tar hårdfakta från alla databaser han hittar, va? Och så vidare. Vad han kommer fram till, Olav har gjort en jättebra, alltså Olav Johansson skriver så fantastiska artiklar. Jag har sagt, ja, men gör en bok utav dina artiklar. Vad sa du?
Allt ligger på nätet som
Olav. Allting som Olav har gjort, hans bloggar ligger på nätet, va. Men ibland vill man ha en bok, känner jag fortfarande. Jag är så gammal nu där, alltså. Och det är fantastiskt. Men, ja, det är det. Men han gjorde en jättefin presentation av den här också i Kosmos. Men Steven Pinker, The Better Angel of Our Nature, han pekar på, om vi går ifrån bara antalet dödsfall. Vi tycker 1900-talet, där pikar primitiviteterna. Där pikar dödstalet. Det gör de absolut sett. Men ser man i relation, nu kan man säga hur säker var man på hur många det var, bodde i Kina då och så vidare. Men i alla fall, han har väl gjort så gott han kan och den statistik som finns. Så är ju andra världskriget ingenting mot, nu får jag läsa innantill, An Lushan-upproret i Kina på 700-talet, då runt 36 miljoner människor dog, vilket, om man nu översätter till det antal då som 1900-talets befolkning hade, om man gör den översättningen, så motsvarade ofattbara 429 miljoner människor döda. Tvåa på denna bistra lista, säger den här författaren som presenterar honom i vår morgonavis, Dagens Nyheter. Det är ju då, det är mongolernas bärsärkargång på 1200-talet. Då 40 miljoner människor massakrerades. Vilket Pinker 1900-tals översätter till 278 miljoner. vet det förresten att många utav oss, nästan kanske alla, har lite mongolgener i oss. För de våldtog ju också, så att säga, innan de våldtog. Så att vi har mongolgener nästan allihopa. Ni vet de här som studerar det genetiska genomet, va? Ni ser, vi plattas hela tiden. Det finns inga raser. Gudskelov att forskningen kommer fram till. Går det inte att säga att vi har raser? Det är ute. Och det har alltid varit ute, va? Vi har kulturområden som har haft föreställningar om sin nations överhöghet och sådana här saker. Det är så lustigt förstås. Nazisterna, va? När man ser dokumentärer, nazisterna vill ju göra vetenskap utav deras tro. Att arierna fanns där uppe i Skandinavien och Norden, va? I norr och så vidare. Så trodde man då att de här rymdstenarna dolde det högsta vetandet. Och de startade sådana här alternativa universitet och de forskade i rymdstenar. Det står ju bara, här vilar Skugge, son av den och den, död då och då. Och därför de var så helt klara över att det är den ariska rasen. Det finns ju ingen arisk ras, det har aldrig funnits.
Neskri skrev för det gjordes det special om rasismen på Socialpedagogstudiet.
Okej, vad spännande.
Och så säger det han som var på Erik Timmer Center då, på mänsklighetscenter, att vi snackar inte, rasismen blir inte brukt längre. Det är bara diskrimination av etniska minoriteter. Ja. Det blir liksom då ut.
Absolut.
Det må vara 20 år sedan.
Ja. Absolut, ja men vad fint. Ni ser, det förändras ju hela tiden vår syn på oss själva och omvärlden. Han menar till och med, det här, hur kan man hitta data om det? Jag vet inte. Men han menar att även jägare och samlarsamhällen var våldsamma. Alltså per capita, per individ och sådana här saker. Hur får han ihop det? Det vet jag inte riktigt. Men krigets dödlighet på 30%. Krigets dödlighet på 30%. För inom gruppen kunde man vara väldigt, men om man stötte på någon annan grupp så kunde det gå illa och så vidare. Och så vidare. Så jag tar en exempel från där det finns mycket statistik. I England finns det gammal statistik och även i Sverige. Va? Sverige faktiskt började med offentlig statistik ett halvår eller något sånt före England. Faktiskt. Har jag läst någonstans. Eller några månader eller något sånt. Så vi börjar ungefär samtidigt med offentlig statistik. Va? Och det är samma, det var ju 10 eller 100 gånger mer sannolikt man blir mördad i gamla tider. Va? Så att säga, vi går ju ändå relativt trygga i våra miljöer. Va? Så han säger då, det är en mix av ängel och demon sådär så att säga. Och så pratar han just om kvinnans frigörelse och sådär, Steven Pinker. Men han är, vad jag förstår, materialist och ateist. Men när Ola i sin artikel så tar han upp ju ett fantastiskt citat utav Martinus. Va? Och det är bra att ha i bakhuvudet nu om det blir ännu värre ett tag framöver. Va? Och så vidare. Därför att, varför kan man säga att det går ändå så fort att krigen kommer att sluta? Då säger Martinus så här. Stycke 453 i Livets bok 2. Varje krigs verkliga orsak ligger absolut inte i nuet. Det ligger för de nu levande jordmänniskornas vidkommande årtusenden tillbaka i tiden. De krig som förklaras eller som förbereds idag har inte sin verkliga och djupaste rot i de orsaker som de idag sägs vara baserade på. Dessa är i realiteten endast yttre fysiska utlösande moment. Och dessa moment åter i sin tur är i verkligheten vibrerande reaktionsvågor från en länge sedan försvunnen tidsepok. Med helt andra dagsmedvetna ideal och auktoriserade moralföreskrifter än de som man idag söker öva in som vägen till fullkomlighet idag. Så att liksom, det är också vår historia, väldigt mycket av de beslut vi tar idag. Alltså det går på automatpiloten och särskilt när det är krisläge, då blir det lite regression. Då har det varit lite ubåtar, tror man, i Sverige, va? Ja men vi måste rusta upp, vi måste och sådana här saker. Därför att vi har det som automatfunktion. Vi förstår inte, man kan tänka på ett annat sätt också. Vet du, det finns ett land i världen, åtminstone ett, möjligtvis två, som inte har något försvar? Costa Rica, ja. Jag tänkte på Bhutan också, möjligtvis har de inte heller.
Bhutan.
Mm. Men de har, de i och för sig är mer eller mindre diktatur där. Så. Island har ingen.
Har de inte?
De är med i NATO.
Ja, de har inte eget.
Det har de inte. De är med i NATO.
Är det
inte
Kanada som har det?
Nej, vi i amerikanska baser har sett
med två. Nej, de har haft, men det har de slutat med. De har inga baser längre där. Jag undrar om inte Island är med i NATO, men i vilka fall? Alltså jag menar...
Till 1940 så var det under Kanada.
Okej.
Okay. Och så var Danmark förr, så var det 1940
så var det Kanada. Sådär, så att jag menar, det finns några länder. Sen säger Martinus, ja, hade vi inte haft köttätande så kanske vi kunde också lättare lägga ner förslaget. Försvaret och såna här saker. Men det är alltså rottrådar. Vi har en gammal talangkärna för att lösa konflikter med krig, va? Den börjar bli utdaterad. Jag vet inte, hur reagerar ni när det här kom i Ukraina och i Ryssland? Börjar man säga, men vad kan man primitivt? Vad ska vi hålla på nu igen i Europa med det här? Alltså det känns så outdated,
ja, alltså.
Och skicka ut, alltså,
ja.
Det känns så löjligt, ja. Det blir latterligt, det blir skrattretande, det. Alltså det blir mer och mer så att allt flera bara, lägg av, alltså strunta med det där, alltså. Och så att man har en känsla, det är på väg ut ur historien. Men det blir ett sista upplossande. För vi har den här automatfunktionen i oss. Och så många strukturer. Det är krigsindustriella komplexer som redan Eisenhower varnade för och så vidare. Alltså, vi är så inne i ett automatiserat system. Men vi kan inte tänka oss något annat än så länge.
Vad sa Martinus? Han sa att det blir både en 3 och 4 världskrig.
Det kan komma det. Det sa han just i slutet på 60-talet. Ofta ligger ju då föredragen i tidsordning, va? Och det är klart han höjer lite samma föredrag. Va? Den ena månaden där på institutet, nästa på centret och sådär. Va? Så där är det ju en sekvens där han ju säger det ofta. Va? Det kan komma både 2 och 3 och så säger han ibland. Då, ja. Det kan vara lite före, det kan vara lite efter och så vidare. Men det vi ska fokusera på tycker jag att... lite grann se att det här är något som sker med som jordklotsväsen har satt igång och vi är med på grund av de här gamla automatfunktionerna. För det är klart, alltså så länge vi håller på med det här lite grann förskolemässiga sandlådor att ja, men vi, det var inte vi som började. Ni var före och så vidare och så vidare. Exempelvis, Martinus säger ju faktiskt, och jag har sett en historik över judarnas historia. De var ju rätt så krigiska, judarna. Va? Nu är det inte samma individer. Men jag pratade med några utav er. Det finns, man kan säga, ett system som man kan säga är kulturindivider på det andliga planet. Som gör att vissa länder är olika än andra, va? Martinus har inte pratat om det, men han nämner ju då lite grann att det finns ju en slags jag, så att säga, för nationen. Och så, som jag, Norge och Sverige och Danmark, har träffat olika avgöranden. Va? Det är ju lite intressant, vi ligger så nära varandra, men Danmark och Norge på grund av ockupationen gick med i NATO, Sverige behöll sig neutral och så vidare.
Danmark gjorde ju knuff för henne. Kom, så det blir ett möte om Norge.
Nej. Men de gick med något. Och sådär. Så att liksom vi träffar olika avgöranden. Men att det är ju detta som den kommande, när vi kommer tillbaka och kommande generationer så kommer man se. Det är så kontraproduktivt. Va? När du kan resa över hela världen och du kan möta män. Du kan skypa med människor över hela världen. Du får vänner. Ja, men tänk, min... Alltså vi har ju bekanta allihopa. Jag har bekanta som har en son i Dubai. Han brukar vara på Klint, va? En underbar kille. Och han har gift sig med en från Malaysia, men jobbar för Nokia i Dubai, va? Ja, men så är den nya familjen på något sätt, va? Och jag sa, ja, du måste komma till Klint. Ja, när barnet blir lite större så kommer jag tillbaka till Klint och sådär. Då blir det jättekul, då kan vi spela pingis och bordtennis ihop och sådär. Men jag menar, så blir det ju framtid. Jag har ju bekanta, de åker ju till Kina och utvecklas. Jag har en bekant som har varit i Japan och studerat japanska i 3 månader och sådär. Så, och jag tänker, hur kassingen kan de lära sig? Men är man ung kan man lära sig vilket språk som helst. Och så, och barn lär sig jättesnabbt. Den här boken är ju på ett sätt väldigt optimistisk. Olav kommer med en brasklapp och det gör han rätt i. För han är ju materialist och han tror ju då, ja men då går det ju framåt så här. Alltså med hack då, förstås. Alltså han är inte naiv. Men Olav tar ju fram det här som ju då Martinus talar om. Att vi måste nog gå igenom det här. Därför årtusenden bakåt så att säga så har vi. Martinus säger faktiskt att människorna kan ju få karma för 50 liv bakåt i tiden om det ska vara så. En gruppkarma, va? Koncentrationslägen och sådana här saker. Va? Och det är inte bara judar, det är andra grupper. Va? Assyrierna blev mördade i gamla Turkiet och Osmanska riket och sådana saker. Men jag menar, det är gruppkarma. Men vi dör ju när vi kommer tillbaka och vi lär oss. Och till slut så vet ju alla vad det blir. Det är när man tar det i hand. Som den här Martinus symbol. De forna fina tar varandra här. Alltså visst är det spännande. Sverige och Danmark var ju arvfiender. Vi var ju stormakterna i Norden. Och redan när jag, så sent som när jag var ung var vi arvfienden i fotboll. Det pratar man inte ens om nu, va? Så att säga. Va? Men det är ju ingen som tror att Sverige och Danmark går i krig. Det blir så skrattretande så att det är ju... Och visst var det var nära när unionen med Danmark och Norge, Sverige, skulle brytas. Va? Faktiskt kungen ville att de skulle använda vapenmakt. Va? Det gick inte. Det gick inte. Det var ingen energi för det. Det var tillräckligt många som... Alltså när en kritisk massa bara känner, men lägg ner, men herregud, låt norrmännen... Jag menar, det var en tillräckligt stor majoritet. Det spelar ingen roll vad kungen sa. Oscar den andre, va? Det spelar ingen roll. Han fick ingen medvind för det. Och så kommer det bli. Nordirland. Vi vet ju. Alltså på ett sätt så har ju Martinus gett oss svaret. Va? Vi vet vad problemet med judarna och muslimerna.
Palestinierna.
Vi vet. De kommer att bli vänner. De kommer, jag menar, man kommer bara lösa upp det. Det är ingen genetisk, kan du inte, det finns ju ingen genetisk skillnad. Det är 2 semitiska språk. Va? Och ingen vet riktigt att säga vad den gruppen jude vet tidigare. Alltså i det området. Det går inte.
Har Martinus nämnt något om palestinsk israelsk stat? Eller hur det utvecklar sig? Om det blir 2 statlig eller...
Nej, alltså det var ju inte sådär riktigt på tapeten. Men alltså, det är det här generella som gäller. Vi vet det. Vi vet det med Norden. Va? Vi vet det med Nordirland. Vi vet det, vad kan vi ta? Frankrike och Tyskland. Va? Som vi var arvfiender som slogs och 100-årskrig. Och vi vet det. På alla områden så vet vi. Det blir att till slut har man krigat sig trött i det Martinus säger. Va? Till slut är man mätt på det. Vi har hållit på tillräckligt länge nu i den här kulturjaget som heter palestiner och det kulturjaget. Det är möjligt att han har nämnt någonting palestinier i sig. Men det är ungefär som med Vietnam. Va? Han har ju inte skilt om mål. Han säger, ja men båda får ju skörda krigets frukter. Så att säga. Va? Jag menar, Martinus talar ju om angreppskrig, försvarskrig och alltså när man har... förlåtelse och fred, va? Och vi är ju, många länder är ju försvarskrigszonen, va? Men Martinus säger vi måste lägga bort försvaret också. Att försvara oss, va? Att med humana krafter och medel då använda det. Men just med Vietnam där, det var ju många då under Vietnamkriget som blev lite besvikna. Nu trodde de att Martinus skulle ta amerikanernas parti, va? Men två som ger sig in i kriget. Och egentligen är det jätteintressant. Vietnam är fortfarande diktatur idag. Alltså den kommunistiska regimen använder ju sin befolkning till max. Spelar ingen roll hur många miljoner som strök med. De skulle försvara till varje pris, om ni förstår vad jag menar, va? Det är också ett sätt att utnyttja sin befolkning, om ni förstår vad jag menar, va? Så att liksom, utvecklingsmässigt sett så är det bara freden som gäller. Det är bara freden som gäller. Sen kan historiker peka på, det var en fantastisk historiker, många historiker, även om de har ett livsperspektiv, så ser de från historiens synpunkt lite det här längre perspektivet, va? Då var det en underbar kvinnlig historiker från England, va? Det var om första världskriget de pratade om då, i ett kulturprogram. Så sa hon så här: det var detta vi engelsmän behövde för att lämna vårt stiff upper lip högmod. Du vet, vi glömmer ju att England var ju den största imperiet i världen. Det är inte så länge sedan. Största imperiet, denna lilla önation. Största imperiet i världen. Och de la inte fingrarna emellan i de här länderna. Indien och alla de här. Och så vidare. Och de trodde lite grann. De hade en mansbild under första världskriget. Det var faktiskt så, förstår ni, att då var det någonting nytt med de här granaterna. Och folk kunde drabbas av granatchock. För det var ju sådana här tryckvågor som förstörde hela nervsystemet på människor. Det hade de aldrig mött förut. Alltså män darrande, gråtande, de kunde inte gå tillbaka i kriget. I början blev de skjutna som desertörer. För att stiff upper lip, en engelsk soldat, går ut och strider där de inte har någon yttre synlig skada. De var helt förstörda nervsystemet och granatchocken. Så de blev döda utav sina egna för att de inte klarade av att gå ut i kriget, va? Och hon sa just det där att det var det pris vi måste betala för att förstå. Och det är därför hon sa att psykoanalysen fick så starkt fäste i England. Därför att efter kriget så var det så många krigsskadade soldater. Men man visste inte riktigt vad man skulle göra med dem. Och så kom det upp psykoanalysen och sådana här saker. Som fick. Men jag menar, hon sa det på det här sättet. Det är orsak och verkan. Det är försynens arbete med konsekvenspedagogik för en hel nation. Engelsmännen trodde de var övervilliga. De engelska soldaterna var speciella. Precis som nazisterna trodde att deras soldater var absolut speciella. För det var en speciell ras, så att säga. Va? Livet läste korrektur på dem också. Vi har ju en känd som var ju ständig sekreterare i Svenska Akademin. Men som nu kommer att stå av för en kvinna. Den första ständig sekreteraren i Svenska Akademin kommer småningom här i år eller nästa år någonting att bli. Och då, han är historiker också. Och han säger det. Gudskelov att Sverige hade sin högmod, sin hybris så tidigt som vi hade. Vi hade Karl den 12:e. Idag skulle han ju klassas som psykopat. Och stängas inne, va. Så fort ett krig var förlorat ofta. Ja, men det här ryska krigståget, va. Ja, men då skulle han stampa fram ett nytt krig. Och många tror att han blev skjuten av de egna, va. Jag menar, folk dignade över skattebördor, va. För jag menar, diktatur är ju det att liksom, staten är min. Jag får göra vad jag vill med min stat. Det är min befolkning. Jag gör precis vad jag vill med min befolkning. Och det accepterar vi inte idag.
Vad kom du tog på 1700-talet?
Ja, det var ju 1700-talet.
Ja, så länge.
Ja, precis. Saget i Poltava när de förlorade, va. Och sådär där. Och han flydde ner till Turkiet, va. Och så red han upp till Sverige. Och tror ni inte, så skulle han stampa fram en armé mot Norge. Alltså, först en galning, va. Men det var ju inte då, utan det var ju äran och fältan. Och fortfarande står han staty. Och jag undrar om inte Martinus har nämnt det, men jag och Hans Rosling har i alla fall pratat om det. Men jag undrar, att den dagen som våra så kallade hjältekonungar tas bort från stadens torg och parker. De kan ju vara på historiska, alltså man kan ha dem på museer. Då har vi tagit ett stort steg framåt. Karl den 12, du står ju mitt i Stockholm, va? Och nazisterna.
Han står och pekar, Lasse.
Han står och pekar mot öster.
Med
ett finger mot öster. Mot öster. Och det stora nederlaget. Och så vidare. Så alla länder, kulturområden, precis som individer. Va? Vi har ju också haft hybris och har ju fortfarande ibland övermod och tror oss kunna och är bättre än andra och sådär. Martinus säger då, den längst levande avguden, vem är det?
Hybris.
Det är vi själva. Ja. Just det, vårt eget högmod och ett inre högmod. Men det slipar ju livet ner. Liv efter liv efter liv. Och så är man till slut jätteglad att inte vara i hetluften eller högst upp där på pedestalen och så vidare. Men den boken är fantastisk, hörrni. Den är helt fantastisk. Och den där hinner inte med. Sen är jag, ja. Nej, men vi måste ju... Är det någon, några tankar?
Ja, vi kanske ska ha en 10 minuter passet före spörsmålet. Och så ställer andra, eller ska vi till...
Direkt.
Absolut. Några tankar? Alltså, med tanke på att vi lever mitt i domedagen så vilken dag det är. Förstår ni? Visst är det uppåt? Sådär så att. Nej, Martin säger lite grann att det är lite grann beskyddad.
På svenska tar emot många fler flyktingar i Norge och vad är det?
Mest i Europa per capita.
Ja, absolut. Det är visar om svensk humanitet när det finns i Skandinavien.
Ja, men vi ser också, vi får se hur länge det är. Nu börjar motkrafterna komma då, så att säga. Också för att, alltså vi vill inte förändra riktigt på vårt system. Vi egentligen måste vi satsa mycket mer på de nya svenskarna.
Ja, liksom.
Alltså mer strukturellt, alltså, måste komma in, och där måste ju vi se till att ska, alltså, det är så mycket som jag tycker återstår. Va? Vi tar emot dem, men vi måste göra mycket mer.
Jag menar mamma fant ett eller annat här som Martinus har skrivit som gick med på att kanske inte blir en ny sån världskrig. Men då kan inte jag huska vad det var, men det kan jag finna.
Ja, det vore intressant om du hittar det. Ja. Det är alltid vi. Jag menar, vi är öppna forskare, så att jag menar, men vi har ju Martin som huvudinspirationskälla, och det var ju mycket intressant, för jag har aldrig läst det.
Så. Ja, men jag fick frågan och sa att hvis det inte kommer så vill det ta mycket längre tid, så att man nämnde om det 3000 år.
Ja,
det hörte jag, hvis det inte kommer då, tar det mycket längre tid. Det har jag märkt, för jag har en lokal på det, det är inte lätt på tryck nu.
Ja, just det.
Jag ska
höra. Ja, men det är jättespännande. Ja, mycket, ja men nej. Ja, kul, spännande, ja men det är ju forskare här, så det är... Vi vet ju inte allt. Får det ju bara indirekt via Martin.
Vilket
är
tröstande då? Vad sa
du?
Ja, det var
ju
lite
tröst i det. Ja, just det. Men det är ju ändå en liten tröst att...
Ja,
vi har ju planerat här. Det är ju ändå att man är så tacksam att göra på ett sätt.
Det är nog ett begrepp som Martinus brukar.
Använder jag domedagen eller Ragnarök och sådär, ja precis.
Och det betyder då när allt ska liksom...
Ja, vi är mitt i det. Vi är mitt i det. Och det är inte så illa ändå, kan man säga. Men om vi tittar på andra, alltså det är ju det att världen ska harmoniseras. Va? Vi är, alltså det kommer faktiskt, det kommer en symbolbok, en symbol som helt tydligt pekar på att en av de stora misstagen vi gör, det är att vi tittar på utsidan. Alla ser ut som människor, va? När vi går i Oslo och Stockholm och sådär. Men vi ser ju inte utvecklingsmässigt moraliskt. Då är vi på helt förskällig trim. Så att säga. Va? Ändå har vi inkarnerat, det är klart, i det här kulturområdet. Så delvis, men jag menar, alltså, det finns ju allt ifrån de som kastar ut och in med dödsstraffet. Och så andra då.
Men jag tänkte på den den övergången när när hela det pengesystemet ska kollapsa. Hur kan man tänka sig, jag vet vi har säkert snackat om det förr, men alltså hur kan man tänka sig att övergången, hur ska vi i det hela tatt överleva liksom i den perioden för det blir bygget upp, tänker jag.
Det är jättespännande.
Hur lång tid tar det här? Tar det 50 år? 10 år?
Alltså på ett sätt är det ju lite spännande, hörni. Därför att Martinus går ju inte vägen för oss. Och han säger ju inte i detalj hur det kommer bli alla övergångsformerna. Va? Utan, och det är lite, lite skönt, va? Det är vi som mänsklighet ska fixa det där. Och jag tänkte på Island efter kraschen. Vet du vad islänningar sa då ibland? Nu har vi kommit närmare varandra. Nu är vi, har vi fått en gemenskap igen. Alltså faktum är, hörni, jag tror att folk längtar efter gemenskap igen. Vi är fångar i ett system som vi inte vet hur vi ska ta oss ur. Och det kommer försynen att hjälpa oss med. Och så får vi hitta, lappa och laga och hitta system och så vidare. Det finns ju grupper i Sverige, det är säkert det, i hela västvärlden. Va? Finns det sådana här, ni vet, som... de är inte många, va? Jag vet det. Att de köper upp en bondgård, tar inga lån. De menar att det finns en jättefin bok utav en vänlig ung kille. Alltså. Och det är så härligt, menar jag, att den heter Kollaps. Alltså... De är helt inne på att systemet kommer att kollapsa, va? Pengarna och sådär. Därför gäller det för oss, lite pionjärnaturer, att det finns kunskapsnoder, ställen i landet och sådär. Och de har köpt upp då en gammal gård, en lång bit utanför Stockholm. Och de har inget annat perspektiv, men de så här, har ju ett ekologiskt och permakultur, alltså sådana här intellektualiserat system. Jag minns ju då på 60-70-talet när tillbaka till naturen, när man byggde kollektiv ute på landet, så är det här mycket mer intellektualiserat. Det här är ju mycket mer utbildade människor och mycket mer klarsynta människor på ett sätt. Det är liksom sådana här gått spiralvarv, va? Och så. Så de säger, okej, okay, när alltså det kommer att kollapsa, de här jättesystemen. Det räcker att ett system kollapsar. Och nu kommer jag inte ihåg vad man har de tre. Alltså energisystemet kommer att kollapsa. Det ekologiska kan kollapsa. Det ekonomiska kommer att kollapsa. Det räcker att en av de här tre systemen kollapsar, så drar de med de andra. Tänk bara vad som skedde med den här Flatta Jökull, när den hade på Island, va, när den spydde ut sig. Och liksom, och det finns ju ett exempel dessförinnan, att folk dog som flugor på 1700-talet, när Hekla hade ett utbrott på 1700-talet. Satt i England, men också i Sverige och ner på kontinenten. Va. Det blev mörkt hela sommaren. Alltså, skörden slog fel. Och när ni ser den där Martinus-symbolen över mörkret då, va, så ser ni också naturkatastrofer där i hörnet. Va? Och så ser ni eld över en stad, va? Eller över en by. Va? Så vi ser ju, och vi ser nu i Nepal, det kommer både naturkatastrofer, det kommer både ekonomiska. Och det kan vara den där utbrottet för Eyjafjallajökull skapade kaos i vårt ekonomiska system. Va? Därför vi har byggt upp ett så orobust system i tron att vi är oövervinnliga. Och så har vi den här juriska moralen kvar. Va? Det ska ju tjänas pengar till varje pris, va? På allt. Och det har vi ju inte. Så det är spännande. Men de, för då menar de att här har vi en kunskapsbank. Vi ska ekologiskt, inte veganskt och så, men så kan vi sprida den kunskapen, va? Ut till andra människor som får problem. Va? Men inte beroende av bankerna, de ska stå helt fria och så. Och så vet vi ju att i vissa kriser var ju, så finns det ju sådana här, ni vet att man gör arbetsbyten och sådär, va? Det har ju inte funnits i sådär jättestora... I Argentina var det när det var kris. I England är det rätt så stort, det här lättsystemet. De har lite olika stöd, men de har något som heter lättsystem. Att man gör en tjänst som en annan och så har man det till godo och så kan en andra... När jag skulle åka hem från Andrew Brown en gång i Land's End, sydspetsen utav England där han bodde då. Nu bor han faktiskt 20 minuter från mig, Andrew Brown, i Stockholm. Men... han är redaktör för engelska Kosmos. Då hade han ringt en lätt kompis för han hade gett lektioner till hans barn, cellolektioner, va? Så han hade tillgodo på honom. Men det var sonen som svarade och sa, ja, jag ska prata med farsan så ska jag fixa det. Men han glömde det. Så vi satt ju där tidigt på morgonen. Jag skulle ta bussen upp till London, till Heathrow. Och det hade han glömt. Och det var fadern som svarade tidigt på morgonen, vid 6 på morgonen, va? Och fadern var ju helt till sig, för det blev ju nästan en hederssak, va? Men så såg vi att det lyste ett grannhus och vi klackade på där och frågade, kan du skjutsa oss till? Och det visade sig, vi hade ett jättefint samtal då in och han bor i en liten by som heter Mousehole och så skulle vi till Penzance. Det tog inte så jättelång tid, va? Men i alla fall, det gick ju inga bussar och sådär vid den tiden. Hon körde oss, visade hon, man fattade inte, hon satt och skrev. Vi hade ett jättefint samtal då med henne. Så kom vi till bussen, så kom ju han, den här lättkillen, och, med andan i halsen. Åh, ursäkta, alltså den här fadern till han som fick lektioner utav Andrew. Åh, ursäkta, jag hann med bussen, va? Så då, för att det är fattigt England. Det är sådana klassfrågor. Alltså, man märker det. Och det är mycket arbetslöshet där i Penzance och sådär, va? Så till och med ett barnbarn, Bertrand Russell, är med i det här lättsystemet och sådär. Så att, alltså, det är detta, tror jag alltså. Vi vet. Gud är med oss. Försynen är med oss. Jordklotet vet vad den vill. Den är inne, Martinus säger faktiskt, den är inne i sin kosmiska invigning. Vi behöver inte vara oroliga för 5 öre. Ändå är vi det, men det är en annan sak. Men jag menar just att ju mer, det är därför vi sitter här lite och stärka varandra. Vi får inte oroa för 5 öre. Det här ordnar sig. Och det värsta är, det är att förr eller senare dör vi. Och det vet vi då, det är inte så farligt. Va? Får jag en ny kropp och så börjar jag med en ny kula igen. Man har nya friska tag. Va? Så att liksom det här fixar mänskligheten. Martinus säger, mänskligheten klarar det här. Det här är ett led i vår utveckling, va? Ibland säger han att mänskligheten är urspårad, men det menar han inte ur det här utvecklingsmässiga perspektivet, va? Därför vi lär av våra misstag. Här kommer vi få ytterligare flera misstag, va? Hur vi ska hantera den här övergången från den juridiska egoismen i nationalstaten, det gäller också det ekonomiska systemet, va? Till att det är faktiskt så att bli en världssystem, va? Ja, men det är klart, det måste göra ont någonstans, va? För så mogna är vi ju inte att man stänger in några i FN och så fixar de det och så har de ett färdigt protokoll och så säger de, nu gör vi så här. Då säger många andra, nej, vi gör inte jag, det går emot mig och så vidare. Vi är inte mogna där, vi är inte där än, men det kommer en vacker dag att bli så. Att vi kommer att bli överens. Nej, nu bilägger vi det här. Och nu inga mer krig. Och alla ska ha en grundlön. Jag menar, alla. Det här konceptet att vi är alltid andra varelser. Och så har vi då inkarnationer här. Alla som föds på jorden nu är 7 miljarder. Det är möjligt att ett antal miljarder plockas bort. Så att säga, va? Men jag menar, de plockas ju inte bort för evigt. Utan... antingen kommer de tillbaka hit och fått den erfarenheten av stridit mot utvecklingen, eller de har en karma kvar, eller också så inkarnerar på något annat klot och så att säga som passar deras utvecklingsnivå, va? Så att liksom inget är förspill, allt är ett plus för oss och mänskligheten och så här. Det är ju helt otroligt att vi har fått det. Några mer tankar där.
Känner du till, du känner kanske lite till antroposofien?
Mycket lite dessvärre,
ja, jag måste jag säga. Nej, för Steiner, han hade ju förskrivit ett sånt ett ideal som fungerar, han delar in alltså tredelningssystemet.
Exakt, tregreningar
där. Ja, du säger. Vad syns du om det?
Jag tycker det är jätteintressant.
Ja, exakt. Självständig.
Jag tycker det är jätteintressant.
Fri typ av övergång.
Absolut.
Broderskap, ekonomi, samarbete med ekonomien. Och så ett självständigt rättssystem som är neutral, inte sant?
Ja.
Och så fritt omslut.
Jag tycker det är intressant faktiskt. För nu, alltså, det här systemet som jag har nu, det är ju helt felaktigt. Därför att på något sätt, oavsett om du är politiker, du är kommunpolitiker, anpolitiker, så är du underkastad ekonomismen och vinst. Så det är ju ingen stor forskel idag. Ni vet, Sverige är ju extrem i världen på en annan sak. Vi har ju privata omsorgsföretag och skolor som får, än så länge får de ta hur mycket vinst som helst. Och de skriver sig i Caymanöarna och såna här skatteparadis. Ja. Och det har haft den största skolkoncernen i Sverige gick ju fallit, var konkurs. Va? Ja. Alltså man använder barnen som medel att uppnå sin egen gevinst. Va? Alltså Sverige är helt unikt. Chile var en annan, men de har lämnat det. Va? Och det är riskkapitalbolag. Och riskkapitalbolag, de är inne i en bransch på 3, 4, 5 år och sådär. Så säljer de med gevinst. Va? Och just när det gäller omsorg och skola och sådana här saker. Det är svårt att tänka sig, vad är det som kostar pengar? Det är ju personal och sådana här saker. Va? Och så. Idén var, det är det som är så spännande menar jag, att vi är hijackade utav ekonomismen. Idén var, och det var ju jättefint, det är bara det att det var en sån naivitet. Miljöpartiet var ju med där också, va, och ber om ursäkt och liksom krävde ju hur kassingen kunde vi gå med på det här. Alltså i den meningen att andra pedagogiska modeller, de tänkte på antroposofin, de tänkte på massor med andra, Montessori och andra, de tänkte ideella grupper, va, skulle då få chans. Och så är det de här ekonomistiska företagen, va, för de samlar ju riskvilligt kapital från hela världen, va, och kan ju spela ut, de kan lägga låt, va, de kan spela ut de här ideella skolorna mot varandra. Och de har ingen chans. De har ingen chans. De kan lägga låga bud, va? Och sådana här saker, va? Och så vidare. Så där läser ju livet korrektur på. Så jag tycker det är jätteintressant det där att vi kan inte ha samma system för alla sidor. En kultursida är ju en sak och omsorgssidan är ju en annan. Det var ju det vi hade lite grann i blandekonomin. Då fanns ju någon konsensus att det offentliga ska ändå politiken stå lite mer för. Va? Nu kan man ju säga att politikerna är ju händerna på ekonomisterna. Mm. Faktiskt, va? Men då var det ju lite mer vattentäta skott. Va? Och jag hörde en skolforskare som sa att ja, det förstod man ju så fort pengarna kom in i skolan. Va? För att det är ett moment som kommer in som inte har varit här tidigare och som är ett överordnat moment. Först ska vi ha vinst. Sen ska vi ha en bra skola. Förstår ni, va? Och det blir en tendens då att det blir en moralisk regression eftersom pengarna betyder så mycket. För vi kan köpa så mycket för det. Så det, jag tycker det är intressant om jag säger så. Jätteintressant. Några mer tankar? Alla faller så utav utmattning.
Det kan du snacka lite högre så vi kan höra med andra
ord? Ja, just det.
Jag tänker att staten overtar ju lite mer allt. Det har varit snabbt om nå, för exempel med sådana arbetslöshet eller understödningsordningar, att man ska börja så lytte, være lydhør på hva det menneske sitter og sier at det egentlig vil ha, og at det menneske skal komme foran systemet og føre økonomien til uttak nå i Norge de siste ukene.
Ja. Så absolut. Så jag menar, det kommer ju det livet läser korrektur på. Jag tror också även de som liberalerna och de konservativa var inte heller så glada över den här jättekoncernens fallit och att de skriver sig där. Alltså, men de vet inte riktigt vad de ska göra. Va? För de är ju då erhvervslivet, modellen för allt. Men det börjar ju då lite grann därför att de ser att det tänkande, det var lite grann som vi sa att ju högre upp i på högskolenivå du kommer, alltså när det gäller handelshögskolan, när det gäller läkeri, så desto mindre empatisk blir du.
Mm.
Då är det någonting som inte stämmer, va? Mm. Och det märker du, känner ju de också. Så jag menar, det är ingen normala människor, varken på vänster eller höger eller i mitten. Va? Så alla kommer att lära på det.
Ja, ja.
Men nu har Sverige varit ett extremt åskådningsexempel för det då. Va?
Mm. Och för Norge där, va? För att snart de sa här.
Ja. Och så andra blir extrem åt något annat håll och så lär vi av dem där. Va?
Mm.
Så vi är som individer som lär utav varandra, både kulturellt och som...
Först var det som, vad tränger samfundet du må utdanna? Att det tränger en massa ingenjörer, vem är ingenjör? Tränger en massa lärare som du vill lära, liksom?
Mm.
Och nu blir det motsatt till den nya modellen som kommer om 200 år eller lite för starter. Det är liksom, vad är det mänskliga utgångspunktet i individet?
Ja.
Från barnhagen och från
småskolan
och så.
För det, alltså, man kan säga så här, känner jag också, när vi tar de här två begreppen, demokrati och kommunism, den omogna och falska materialistiska kommunismen, marxist-leninismen, den gick ju fallit. Men den omogna och falska ekonomimodellen som vi kallar för demokrati, den har ännu inte gått i fallit. Förstår ni, va? Att liksom, vi har ännu inte riktigt lärt oss där att, därför att de ska balansera varandra. Och nu har man ju lagt över, antingen ska individerna, samhället ska ju nedmonteras och sådär, men det ska bli en balans där. Så jag kan tänka, gör den längtan som byggs upp inom oss alla, gud vad skönt att jag inte bara ska gå ut och konsumera. Att jag som medborgare bara har en plikt att gå ut i den ena, den här köpladan efter den andra som man bygger upp och gå ut och konsumera.
Mm.
Spelar ingen roll vad, bara du konsumerar.
Ja.
BNP-begreppet har ju börjat ifrågasättas också.
Mm.
Alltså det här att det spelar ingen roll vilka varor tjänster, om det är krigsvapen eller om det är någonting annat. Bara det produceras och köps så blir det BNP. Det är fullständigt absurd. För då ser vi den här att den moraliska, etiska, och då kom vi in på det här när Martinus säger i den här artikeln som ligger till grund för titeln här, va? Att om inte reinkarnationsperspektivet och karmaperspektivet, det andliga perspektivet, moralperspektivet återigen kommer in. Va? Det är inte så att vinsten framför allt. Vad kostar vinsten för de andra? Varför går aktierna upp när hundratals människor blir fyrade? Ja, men det är för att man bara ser på den lilla enheten som man tror är helt fristående från alla andra små enheter. Va? Och det är de ju inte. Alla är ju delar i människokroppen. Va?
Mm.
Det är ungefär som jag, lite grann gör vi ju det, om jag är alkoholist och säger jag struntar i levern, bara de andra organen fungerar. Men jag struntar i levern, jag tycker det är så härligt. Ja, men livet läser korrektur på det. Va? Att, för det är en samhällskropp vi är inne i. Va? Vi är en samarbetande varelse, och jag tänker på med underhållningsbegär och, alltså det är en sån kraft, och polförvandlingen går inte att stoppa kvinnan. IS och talibanerna kan göra vad som helst, bränna hur många skolor som helst. Det går inte att stoppa. Det går inte att stoppa, det är för sent, kära vänner. Alltså jordklotet och utvecklingen är någon annanstans. Det lyckas kortsiktigt, va? Men det är ju därför vi måste tänka framåt. Vi måste tänka århundraden framåt samtidigt. Alltså ha två perspektiv. alltså leva i nuet, men se århundraden framåt, va? Annars går det inte, va? Om jag bara ser här och nu, då ser jag inte vad resultatet blir utav det jag gör, och om jag göder det negativa eller det positiva. Om jag bara tänker framåt och bara sitter och väntar, va? Ja, vad är det för karma för mig? Då får jag ingen hjälp när jag själv tränger till det. Va? Utan det är ett både och. Att det är, vi hade en pensionerad professor i nationalekonomi som sa att ja, de kommande 100 åren blir knepigt för världsekonomi. För han ser ju omställningen från lokal ekonomi till världsekonomi. Det blir knepigt, så att säga. Va? Och det kunde han säga som en pensionerad professor om ekonomi, och det är helt riktigt, va? De kommande kanske 200 år, va? Vem vet, men jag menar att förr eller senare, och det går fortare än vad vi tror, tänk om det bara blir 100 år. Martin skulle ha sagt till Ingrid Dockers, ja, det blir inte rart förrän efter år 2100, och det är inte så långt till dit. Och så där, så att, han säger ibland sådana saker.
Kanske ska vi vara upp och vila 80 år, kanske?
Vad sa du?
Kanske vi ska vara 80 år upp och vila. 100 år upp och vila på den andra sidan.
Ja, kan det också. Precis. Ja, eller också längtar vi komma ner alltså, och hjälpa till och sova med en ny och fräsch kropp. Jag skulle inte ha något emot att komma tillbaka rätt så snabbt. Alltså. Jag tycker det är spännande det här. Ju, den här
vi vill också ha den snart tillbaka.
Ja, kära vänner. Varmt tack för att jag fick komma.